Du lyssnar på en podd från Perfect Day.
Välkomna till Pascal Engmans och Johannes Slavåkers podcast. Det är det fjärde avsnittet av Sveriges minsta och kanske mjukaste podd. Hörde du att vi hyllades som två mjuka, moderna och härliga män i Hanna och Amandas fredagspodden?
Det var ju inte så överraskande eftersom att de kallade oss, att de sa att vi hade feminin energi.
Ja, men vad härligt på något sätt.
När vi träffade dem och fick göra den här podden. Och då såg jag att du skruvade på det lite oroligt.
Nej, det gjorde jag inte. Däremot kände jag att du som ofta bröstar upp dig genom att nämna att du har jobbat på industrin i Hallstahammar. Du kändes däremot jävligt osäker då.
Jag är en man av folket.
Du talar väldigt ofta om dina år på industrin som du kallar det. Vad var det för industri och hur många år var det?
Ja, men det var en stålindustri tror jag det kallas. Metall, vad fan säger man?
Ändå inte toppbetyg till dig som arbete när du inte hade koll på riktigt vad ni gjorde.
Ja, jag blev till slut utköpt där i någon form av rationalisering. Jag var ju bara där på sommaren och sommarjobbade.
Miljonfallskärm.
Jag fick 3 månadslöner.
Det var ändå bra.
Det var säkert 22 000 i månaden.
Fan vad härligt. Men varför blev du utköpt?
Förmodligen för att jag hade så otroligt dålig prestation. Jag var ju sällan där när jag var där. Jag borde inte ha fått några månadslöner. Jag ringde ju mest till olika tjejer var kär i och såg och rökte utanför och var liksom så här anemisk och tunn och mådde dåligt.
Var det på den här tiden du bar hatt?
Ja, ständigt olyckligt kär. Men det fanns en man på industrin som jag tänker på nästan dagligen. Han hette Tok-Olle.
Bra namn.
Han jobbade i utelaget. Utelaget var den gruppen man hamnade i om man inte klarade av att ha ett jobb. Det var som att industrin var någon form av A-kassa eller någonting. De bara tog in folk och satte dem i utelaget. Då åkte man flakmoppe och så sopar man löv, vilket det är ju inte ett jobb som behövdes riktigt på en stålindustri. Och Tok-Olle var då stjärnan i gänget, i det här rövgänget. Han var den första man i Hallstahammar med en uppblåsbar Barbara. På industrin var ju porr överallt. Det var liksom inget konstigt att folk gick iväg och tog med sin porrtidning till båset, toalettbåset. Men Tok-Olle, han tog det ett steg längre när han liksom blåste upp den här Barbaran på fikarumsbordet och demonstrerade henne för alla arbetare på frukosten.
Det är sjukast jag hört. Ja, du såg det här. Hur
gammal? Legendar i Hallstahammar.
Du var 18 år gammal när du såg det här.
Jag var 19 år gammal kanske. Ja.
Fy fan. Vad applåderades det eller vad var det för vibe så att säga?
Nej, men viben var väl att han är en skön liren där, Tok-Olle. Tänk att vi får leva med honom. Det var ingen som problematiserade Tok-Olles sexuella eskapader.
Nej, det låter ju speciellt.
Det är Hallstahammar. Det är Sverige.
På tal om Hallstahammar så har vi just gått igenom en lanseringsvecka och vi misslyckades ju med att få upp en staty.
Wow, vilken succé det har varit för mig den här veckan.
Du har ju varit en förvirring utav Guds nåde kring vad du egentligen heter. Tyvärr började du illa, för den första intervjun du gjorde var ju med liksom hemradion. Det var här du skulle återvända som den store författaren. P4 Radio Västmanland. Och där kallades du för?
Vi kan ju lyssna på det.
Det säger Johannes Selånger från Hallstahammar som är aktuell med sin nya bok Skammens väg som kommer ut idag. En bok han skrivit då tillsammans med Pascal Engman.
Ja, det är så jävla hemskt, för när det här skedde så hade jag precis haft världens bråk med Magda. Alltså,
känns som ni bråkar mycket just nu.
Det sjuka var ju att hon återigen skyllde på sin mens. Det är helt otroligt. Så hon står alltså i rummet och skriker på mig. Klockan är 7:10 på morgonen och P4 Västman ringer och jag måste liksom säga åt henne, gå bara ut ur rummet. Och så svarar jag och sa jag, okej, den här sista låten nu, sen kommer jag presentera det. Sen bara, ja, så jag, alltså kommer det där Johannes.
Då blir du mörk.
Nej, jag var så arg på allt då att jag var nära att bara lägga på luren och låtsas att det är fel på telefonen.
Tyvärr måste jag ju säga, så är ju inte P4 Västmanland
ensamma, menar du?
Ensamma. Jag har ju ett antal små hälsningar, förvirrade hälsningar och frågor från olika läsare. Jag tänkte läsa upp dem för dig.
Ja.
Vill bara säga att det enda som jag köpte på årets bokrea var din och Slättåkers bok. Jag har bara läst Eldslandet och Råttkungen av honom. Har Patrioterna, Änkorna och Kokain i bokhyllan som jag inte läst än. Har önskat mig X och till minne av en mördare av Pascal Engman och Johanna Slavåker, tror jag han heter. Julklapp. Glad smiley.
Det, alltså, det där måste jag ändå säga att det är speciellt att tro att någon skulle vilja och få heta Slavåker. Att man tar det namnet. Det är ändå...
Men min absoluta favorit är här. Under inlägget då, där jag presenterade att vi ska ha en podcast tillsammans, tror jag. Du är en följare här som skriver Johannes vem? Frågetecken.
Yes. Det är ju bara att jag lägger in här. Jag kan bara vara Johannes då.
Ja.
Det var ju faktiskt mörkt. Jag har ju inte, jag tänkte först inte berätta det här. Men det segment som jag ska... Det är min grej i podden som jag ska ha här idag handlar om en person vars bekräftelse jag söker som vanligt och inte får. Den personen hade jag faktiskt kontakt med apropå den här podden. Personen i fråga hade lyssnat. Hon heter Lisa. Hon kommer vara med längre fram i podden här. Hon berömde podden, tyckte att det var väldigt bra. Sen sa hon bara en bisats till mig, skrev hon på Instagram. Och det är ju kul att det är så många i Hallastad det går bra för. Jag hörde någon som släpper bok. Kan inte se långer eller någonting? Det är så jävla sjukt. Att vi inte skulle koppla att
det
var jag.
Svaret var du då?
Nej, jag slutar bara svara. Så jag pallade inte.
Det är sen kväll och Linnea och Benjamin sover. Jag ligger i soffan och läser Mikael Persbrandts biografi. Du känner till honom, Micke P. Micke P från Jakan.
Han tar snuten aldrig.
Exakt, honom tar snuten aldrig. Var har vi fått det ifrån?
Någon gång när snuten tog honom så stod jag och skrek det.
Just det, innan de tog honom.
Trans, precis.
Jag är Micke P från Jakan, mig tar ni aldrig.
Det är faktiskt fantastiskt roligt.
Det är det faktiskt. Men jag måste säga att på många sätt är det här fan en otroligt ärlig och sorglig bok. Han har varit runt, han, Micke. Det har knarkats, det har supits och det har knullats. Och jag kan addera en personlig liten sak till orgen av anekdoter och bekännelser. Den här historien finns inte med i boken. Men jag vet att han en gång kom till en efterfest på Gotland, ramlade in genom dörren och vrålade. Det är sinnessjukt.
Det är sinnessjukt.
Men det är ändå en idé, eller en entré ska jag säga, med så här någon sorts megalomaniskt självförtroende.
Det kan man ju liksom inte ta ifrån honom. Jag vet inte om det är liksom berömvärt.
Nej, det är inte. Men jag måste ändå säga att det var lite bättre när jag och David Lagerkrans var i Oslo en gång. För då skulle David Lagerkrans... Vi var på middag, jag och David. Jag är David med honom, hör du det?
Och han är Pascal, vem med dig?
Förmodligen. Men då sa David då, han undrar om jag vill gå med på fest. Och då sa han, Pascal, följ med nu så ska jag lära dig hur man tar ett rum. Och jag var trött som fan för vi hade giggat tillsammans. Det är annat när jag flyger med dig. Då, det var lite stil på det här. Men då kände jag att jag får fan skärpa mig. Jag vill ändå se David Lagerkrans ta ett rum. Så jag hakade på till den här festen. Först tog vi en bild framför en staty av Winston Churchill. Men när vi kom fram till den lokalen där festen var och skulle gå in där och ta det här rummet, det var någon gubbe som höll tal. Så då fick jag och David bara loma in tysta och ställa sig i ett hörn. Och sen gick jag hem till hotellrum. Men det var då. Men i alla fall, en av de absolut mest minnesvärda berättelserna från den här Persbrandt-biografin då, som jag ligger och läser den här kvällen, det är när Maria Bonnevi lämnade honom för Skavlan. Du känner till Skavlan?
Jag har hört talas om alla tre i den här historien.
Jaha, så du sitter här och du är inte på tårna?
Ja, men jag känner till dem som människor alltså.
Ja, vad bra.
Det var väl det du frågade?
Ja, det var det väl.
Otroligt aspig fråga där. Känner du till? Vad ska jag göra med det?
Nej, jag vet inte. Maria Bonnevi har i alla fall lämnat Persbrandt för Skavlan. Och Persbrandt får reda på det här, åker hem till hennes lägenhet. Han är väl full, han är väl hög. Och han försöker ta sig in. Han bankar på dörren. Känner du till banka?
kan du förklara?
Ja, men...
okej. Ja. Det gör han. Säger han då det här, jag är mycket bättre från Jakan?
Nej, det säger han inte. Nej. Han blir såklart inte insläppt. Istället lägger han sig ner på golvet utanför dörren och pratar med Skavlan genom brevinkastet, för Skavlan är då hemma hos Maria Bonnevi.
Det är någon form av gisslan-situation eller? Ja, en motvän då?
Ja, det kan
han
man...
håller ju dem gisslan.
Ja, lite så. Han vill bland annat att han och Skavlan ska ställa sig bredvid varandra så att det blir uppenbart för Maria Bonnevi vilket misstag hon gör. Och när jag låg och läste det så fick det mig att minnas vilka så här galna, desperata saker man gjorde för kvinnor man var kär i när man var ung. Man blev ju på riktigt galen av kärlek. Har du gjort något så här desperat för att få tillbaka en tjej?
Jag har inte varit så bra på de här stora gesterna. Jag tycker att de blir lite cheesy, men jag gjorde ju... Jag kan inte berätta det. Jag gjorde en väldigt märklig grej, och det var inte ens för att få tillbaka den här tjejen. Det var då Camilla, min första flickvän. Hon blev ihop med Krippa, som han hette. Spelade ett rockabillyband. De träffades på min och Camillas inflyttningsfest.
Ska jag ha bättre låtar än vad du gör?
Säkert. Han har ju ändå fått ge ut skivor och så här, uppträtt och sådär. Så absolut. Men, och jag älskar den här killen. Alltså verkligen. Jag tycker mycket om honom. En sommardag, de har varit tillsammans i 3 månader, så vi har väl varit ifrån varandra i 3 månader, så kommer min kompis Acke hem med, kommer han till jobbet och berättar att han har hittat en död fågel på vinden. Den är helt torkad, den måste ha legat där i år. Och av någon märklig anledning så föreslår han att jag ska skicka den som ett kul skämt till Krippa.
För att han har tagit in tjej, så att säga.
Som en rolig initiationsrit i gänget. För att de här Krippa och Camilla blev ju en del av vår liksom, krets. Ja, det var inga hard feelings. Men vi känner inte varandra så väl, jag och Krippa. Jag vill imponera på Acke, för han var tuff och liksom cool kille. Så jag skickar den här fågeln, jag slår in den i ett... Jag går till posten, köper ett paket. Jag skickar den mot postförskott, som jag gjorde på den tiden, till Krippa i Hultsfred, där han bor. Problemet är ju då att Krippa är iväg och spelar med sitt band. Och den här fågeln är inte som Acke påstått torkad. Den är dött bara en timme innan han hittar den. Så att när Krippa kommer och väl hämtar ut paketet,
nej, fy fan,
då är det ju bara larver och en stank som liksom han fortfarande förmodligen känner i näsan.
Bifogade något sorts kort?
Jag minns ju inte vad jag skrev, men jag skrev ju någonting typ skämtsamt om att han hade tagit min tjej eller så.
Fy fan.
Han pratade inte med mig på 2 månader.
Jag trodde du skulle säga 2 år, men 2 månader, det är inte så långt.
Krippa, han är ju underbar, han är ju älskvärd man. Han förstod ju sen att det var ett väldigt märkligt skämt.
Är de fortfarande ihop?
De är tyvärr inte ihop, höll jag på att säga. Hon är en ny kille nu. Ja. Ja, spelar också band.
Hur går det för Krippa då?
Det går bra för Krippa.
Kan du rekommendera någon låt?
Kan inte en låt han har skrivit.
Okay. Men nej. De är bra.
Otroliga. Ja, bra. Otroliga.
Kul. Det var juli 2006. Och jag och min bästa kompis Nikos hade varit i Grekland i 3 veckor. Men resan hade inte alls blivit som jag hade tänkt oss. För kvällen innan vi åkte så hade jag blivit dumpad av Alice, min dåvarande flickvän. Hon var verkligen min ungdoms stora kärlek. Och tyvärr hade hon väldigt goda anledningar att göra slut med mig. Jag hade väl, som man säger, doppat fanan i rännstenen när vi hade paus.
Du har mycket pauser med dina tjejer. Jag har aldrig haft en paus.
Har du inte det?
Är det liksom bara någon form av... omodern form av swinging?
Nej, men på den tiden man blev ju sur och man bråkade och så ville hon ha en paus eller så ville man själv ha en paus.
Det är konflikthantering.
Ja, ja. Det var liksom, det var omoget bara helt enkelt.
Och då dubbeldippade du så att säga?
Ja, jag hade
ja, det var, utveckla.
Nej, men det var så jävla pinsamt också, för jag hade...
Du är väldigt röd i ansiktet.
Jag får ångest av att tänka på det här, för det var... Ja, jag tycker väldigt mycket om Alice och tyckte väldigt mycket om Alice. Men så hade vi den här pausen då. Och sen så hade jag ihop det med en tjej som vi kanske inte ska nämna namnet på. Och så skulle jag ta hennes mailadress av någon anledning. Och jag var lite full, så jag råkade skicka den här mailadressen till Alice.
Aj,
som ett sms.
Aj.
Och då förstod hon vad jag hade ställt till med, så att säga.
För du får mig tänka på Krippa igen. Jag blev ju ihop med hans ex.
Skojar du?
Hon var ju... det var inte bra. Och jag var hemma hos henne och skulle skriva till Camilla om att jag tänkte göra slut. Men jag skickade det till henne. Och det här var ju på den grejen. Det fanns inte
vänta, alltså, vänta, du gjorde slut med fel tjej?
Nej, men Camilla var ju min vän. Jag skulle berätta att jag skulle göra slut med den andra tjejen.
Och nej, och då kan jag skicka till tjejen du skulle göra slut med?
Ja, när jag är hemma hos henne och hennes föräldrar.
Nej, när du var hemma hos henne?
Ja, men alltså, vi var 19. Jag var duschade. För det var, jag ville göra slut och jag hade kommit fram till det. Och jag var på toaletten och jag skrev det långa smset. Och så skickade det till henne.
Vad gjorde hon?
Alltså jag blir kallsvettig när jag tänker på det här, och jag minns inte hur det här tog slut eller vad som hände. Det är liksom det är sån trauma att det är bara en blackout. Jag minns att jag springer mot telefonen, jag tror väl att hon ser den, och sen minns jag inget mer hur det löste sig.
Men i alla fall, min och Nikos Greklandsresa blev ju inte det där segertåg vi trodde att det skulle bli. Jag ville bara åka upp till olika bergsbyar, sätta mig i barer och skriva långa Hemingwayska brev till Alice där jag förklarade hur kär jag var i henne. Och så ringde jag och ringde, men hon vägrade svara. Det var också under den här resan jag upptäckte Bob Dylans Emotional Yours. Den spelade hela tiden på olika bussar medan vi kuskade runt i Grekland för att bo hos olika fraktioner av Nikos, liksom 3000 personer i stora släkt.
Är det som i Bosnien att alla är kusiner?
Ja, exakt så är det. Men till slut var resan, de här 3 veckorna eller en månad eller vad det var, nu var slut för min del. Nikos skulle stanna i Aten i 2 dagar medan jag flög hem till Sverige. Jag och Alice, vi bodde grannar i Starringsringen. Så det första jag gjorde när jag landade, det var att springa över och ringa på hennes dörr. Och hennes stora syster Emily öppnade och berättade att Alice åkte till Grekland, till Zakynthos, med 2 tjejkompisar för att glömma mig.
Då fick du panik. Förstod ju vad glömma, du förstod ju vad paus och vad glömma betydde.
Jo tack. Så jag beslöt mig, så som ja, män väl har gjort i alla tider, för att dränka sina sorger. Min kompis Roshan hade fest den kvällen ute i Sumpan. Så jag åkte dit. Jag drack och jag drack. Jag blev otroligt full. Klockan var väl 2:30 på morgonen när jag ställde mig på ett bord och bad om ordet. Jag ska åka till Zakynthos och förklara för mitt livs kärlek att jag inte kan leva utan henne, sa jag. Och folk jublade. Det är fan den enda gången jag fått en stående ovation. Sen ramlade jag ner från bordet och slog mig ganska illa. Men jag var ändå så pass liksom vid mina sinnes fulla bruk att jag lyckades låna en dator, för det var innan man kunde beställa flygbiljetter på mobilen liksom. Jag lånade en dator.
Men du gör det här på riktigt?
Jag gör det här på riktigt. Beställer flygbiljetter och ja, tyvärr fanns det inga direktflyg dessvärre. Reseplanen var Stockholm-Köpenhamn, Köpenhamn-Aten, från Aten buss tvärs över Grekland till ja, någon jävla hamn där jag skulle hoppa på en båt och ta mig till Zakynthos.
Och när är det tidsplanen? Är det direkt vi snackar om här?
Ja, ja. Jag sket i vilket. Jag var kär. Jag skulle ha tillbaka Alice. Så jag ringde en taxi och sa Arlanda.
Så dålig idé det här. Nej. Fast fint också på något sätt.
Det är något fint i det.
Men jag vet att du är tillsammans med Alice nu, så blir det också en hindsight dålig idé.
Allt jag hade var kläderna på kroppen. Jag checkade in, satte mig på planet och vaknade upp i Köpenhamn. Söp som ett litet svin, för jag vill inte förlora den här skjutsen jag ändå hade i kroppen. Hittade Atenplanet, lyfte och någonstans över typ, ah, fan vet jag, Moldavien vaknade jag och var spiknykter. Men jag var ändå entusiastisk, trots att jag började bli bakfull. Jag tänkte ändå så här, det här kommer Alice aldrig kunna motstå. Vilken grej, vilket äventyr. Jag landade, tog mig till busstationen i centrala Aten. Jag köpte en macka, lite vatten och klev ombord på bussen. Resan ner till den här färjan då skulle ta 6-7 timmar. Och på bussen, i sätet bredvid mig, satt en kille som heter Bubba. Han kom från Gambia och sålde CD-skivor. Och han skulle faktiskt också till Zakynthos. Vi blev vänner, vi satt och pratade om liksom våra stora kärlekar. Han var tillsammans med en grekisk tjej i hemlighet. Eftersom hennes familj aldrig skulle acceptera att vara ihop med en svart CD-försäljare, så var de liksom tvungna att hålla sin kärlek väldigt hemlig. Och jag tyckte att det var så sorgligt. Men han blev också så imponerad över min idé och över mitt äventyr som jag var mitt ute i. Så han var fin och liksom peppade mig och sa att Alice nog skulle ta mig tillbaka. Tror du att Bubba hade rätt?
Jag börjar tvivla. Det är Bubba som är berättelsen här. Det är honom. Det är hans historia som är starka.
Nej, men vi klev av bussen, hoppade ombord på den här jävla färjan. Och så satt vi på däck där och tittade ut över Medelhavet. Och när skeppet sen la till i Zakynthos, då började det bli mörkt. Solen var liksom på väg ner och jag hade ingen aning om hur jag skulle ta mig till rätt del av ön.
Men vet du vad Bubba sa? Du är ju väldigt dålig på att ta dig fram i världen.
Ja, det är jag. Var dock bättre då än vad jag är nu. den här gången var det Bubba som löste åt mig. Han sa, åk med mig.
Fint.
Ja, det var väldigt fint. I stan hade han alltså en neongul, alltså knallgul vespa stående. Så utan hjälm körde vi i en timme. Jag satt bakom med armarna om Bubbas mage och liksom tryckte kinden mot hans breda rygg. Men Bubba hade förresten hjälm. Den hade han om armen. Han förklarade nämligen att regeln i Grekland är att man måste ha hjälm på sig. Men det är inte specificerat var det måste sitta. Det måste alltså inte sitta på huvudet. Så alla tuffingar hade den hängande i armväcket.
Så jävla bisarrt. Ja. Jag vill verkligen lura systemet.
Ja, men Bubba, vilken hjälte ändå. Jag tycker fan det är fint att köra en bakfull 19-åring i en timme för att man ska kunna deklarera sin kärlek för den kvinna man älskar. Det är medmänsklighet.
Det är det.
Känns ju som att han hade bättre saker för sig egentligen. Att han bara var jävligt schysst kille.
Han behövde ju kränga plattor.
Ja, exakt. Jag checkade in på samma hostel som jag och Nikos bott på bara några dagar tidigare. Vi hade nämligen gjort en väldigt kort avstickare till Zakynthos. Och där hostelet var så vidrigt att till och med vinden vände i dörren. Men inte fan gjorde vi det. Jag fick faktiskt samma rum och det luktade fortfarande spya och souvlaki.
Det här är ungdomen verkligen.
Det här är ungdomen. Är du med mig nu på bargatan?
Jag är där.
Eller på Zakynthos, det här hotellrummet.
Jag känner att liksom Bubbas förmodligen bättre parfym än dig har liksom klivat fast mot kroppen.
Du, vet du vad du också känner då?
Tryckt. Nej.
Det är att jag och Nikos då 4 nätter tidigare var så fulla båda två så att vi båda spydde. Men det fanns ju bara en toa sits att spy. Så jag la mig i duschen och spydde. Och sen blev det stopp i avloppet. Och vi kunde inte få bort det. Och vi vågade inte säga till när hotell eller hostelpersonalen att det hade blivit det. Så vi duschade liksom stående utanför handfat eller utanför duschkabinen och bara dusch, med någon sån här spia och vatten och andra. Det var vidrigt.
Fan, verkligt.
I alla fall, nu är jag tillbaka. Känner du romantiken flöda?
Verkligen.
Jag smsade Nattis, Aldis kompis, och frågade vilket hotell de bodde på. Jag fick snabbt svar, sköljde ansiktet med vatten, drog handen genom håret och promenerade dit. Nu hade solen gått ner och...
Hur luktar du här? Du har ändå varit ute... Det var länge sedan du duschade här.
Ja, det var det. Mm. Jag luktar nog inte jättegott.
Men du luktar kärlek.
Jag luktar kärlek.
Passion.
Passion, kärlek och ja, det är väl det jag luktar.
Och bubba.
Solen har gått ner. Zakynthos har vaknat. Är du med mig nu? Känner hur hjärtat bultar i bröstet? Nu skulle allt avgöras. Skulle hon förlåta mig? Vad tror du?
Jag tvekar. Jag måste säga att jag tvekar.
Vill du veta vad jag har på mig?
Har du skinnjacka på dig?
Nej, tyvärr inte. Det här var innan
35 grader och det där jävla...
Jag borde haft på mig den, så här i efterhand. Nej, jag hade på mig ett vitt linne av märket El Greco. Och sen hade jag på gröna militärbyxor med en massa häftiga fickor på.
Wow.
Och sen längst ner var det liksom hopknutna med snoddar så att de inte skulle sitta för pösigt.
Så det är svårt att veta om du är nazist eller ravare.
Ja, jag ligger där i mellanlandet kan man säga. Och så har jag espandrillos på fötterna också.
Okej, okay, du är inte nazist.
Få nazister med espandrillos. Hennes hotell låg på stranden. Medelhavet vågor kluckade. Och det var livat på balkongerna. Jag stannade till och liksom blickade upp. Från tredje våningen hörde jag hennes röst. De satt och lyssnade på Lars Winnerbäcks Hugger i sten. På en sån där skränig portabel högtalare.
Vintrig låt ändå.
Ja, lite märkligt faktiskt. Men jag glömmer aldrig att det var just den låten. Alice, ropade jag. Det blev tyst och musiken stängdes av. Över kanten såg jag hennes ansikte. Jag ropade. Jag kom bara hit för att säga att jag älskar dig och att jag vill vara ihop med dig. Jag åker hem imorgon så att du får festa och ha det roligt. Det var ändå fint av mig.
Ja.
Jag var inget psycho liksom.
Nej, men precis. Du tränger inte på det sättet de flesta män som gör sådana här saker ändå gör.
Nej, exakt. Jag gav henne sitt space. Hon kom ändå ner och vi satt oss på en bänk där vid strandpromenaden. Och hon sa att hon var tvungen att fundera lite på det. Att hon visserligen älskade mig men att jag betett mig oförlåtligt. Och vi skildes åt och jag gick hem till mitt äckliga hostel. Jag la mig i sängen. Till slut stod jag inte ut och var bara ligga där. Så jag gick ut och tog en promenad. Jag strövade omkring med hoppet bubblande i bröstet. Kanske skulle Alice ändå ringa dagen efter på morgonen och vilja träffas igen.
Får jag bara fråga, hur länge sågs ni här? Var det 20 minuter?
Ja, kvart kanske.
Fint av dig att verkligen hålla ditt ord och att låta det festa vidare. Men också, du måste ju ändå någonstans här funderat på, var det värt de här 19 000 kronorna?
Ja, men så mycket kostade inte på den tiden. Man fick ju en biljett för kanske 3 000.
Nej, det var så.
Ja. Så nej, jag var inte orolig för min ekonomi just där. Mer orolig för mitt hjärta. Kan du relatera till det?
Ja, verkligen.
Eller? Klockan var väl 1:30 på natten ungefär när jag fick syn på Alice och den här jävla typen.
Var det Bubba?
Nej, tyvärr. Det var en bartender. Senare ska jag få reda på att han var britt, hette Kevin och var typ 30. Jag såg genom fönstret till den här jävla baren hur Alice liksom lutade sig fram över bardisken, drog honom till sig och hånglade med honom. Det var tunga saliv och då någon jävla piercing i hans tunga som glimmade till. Det var över, förstod jag.
Åh oh, nej. Jag blev lite ledsen ändå.
Blir det? Du känner
grät
något?
Du då?
Ja, det gjorde jag. Mm. Jag grät som ett barn, kan jag säga. Men, tänkte jag då, om det är en bartender hon vill ha, då ska jag också bli bartender. Därför åkte jag patetiskt nog Året efter, fortfarande väldigt, väldigt kär i Alice, ner till Magaluf tillsammans med min kompis Roshan, som jag för övrigt var på fest hos ju, innan jag åkte till Grekland. Och vi blev bartenders. Tyvärr visar sig det inte heller fungera. Alice och jag blev aldrig tillsammans igen.
Du kan ju fortfarande inte blanda en enda drink.
Nej, jag är otroligt dålig på att blanda drinkar. Men det visste jag inte då, när jag stod där olycklig som aldrig förr på Sakintos bargata. Och natten luktade liksom kön, frityr och spya. Och jag såg min stora kärlek hångla upp den här mörkhåriga tatuerade bartenden som alltså hette Kevin och hade biceps som kycklingklubbor. Jag tog en taxi till hamnen, sov på en bänk. Jag såg inte ut med det jävla hotellrummet eller hostelrummet. Hoppade på båten på morgonen, klev av och tog bussen till Aten. Och det här är faktiskt helt sant. Men när jag kommer fram till flygplatsen och ska checka in, då hoppar Nikos ut ur en bil just när jag ska gå in genom liksom de här glasdörrarna. Han är likadant klädd som jag, för vi klädde oss nästan alltid likadana kläder. Vi tyckte det var roligt. Obegripligt. Var så här. Vi var ändå 19 år gamla. Det är lite för gammalt för att klä sig likadant.
Sen hade de här liksom snörerna på byxorna längst ner och jättemånga cargo fickor.
Exakt.
Mm. Nej, men hade ni något i fickorna någon gång?
Nej, aldrig.
Tändare kanske?
Ja, kanske tändare. Man rökte ju på den tiden, så tändare hade man väl. Och så hade man väl någon så här gammal...
Kodisar hade du ofta?
Nej, det hade jag inte.
Nej.
Men över hans ena axel så hängde liksom ett svart musikinstrumentfodral.
Vad fan är
det? Det såg ut ungefär som en liten gitarr. Ja. När han fick syn på mig sa han, vad fan gör du här? Så då var jag tvungen att förklara att Alice är på Sakintos. Så jag åkte tillbaka på fyllan igår för att säga att jag älskar henne. Då började jag skratta och sa, du är fan sjuk i huvudet. Ja, jag är nog det, sa jag. Hur gick det då, frågade han. Nej, hon är ihop med någon bartender nu. Aj då. Vad är det där, frågade jag och pekade på musikinstrumentet. Det är en bouzouki. Jag tänkte lära mig spela på den. Kul. Var sitter du på planet? Jag vet inte. Jag ska kolla. Och sen flög vi hem.
Hej, Synoptik här. Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30% på alla glasögon när du väljer Synoptik All Inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik.
Nej. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Minns du ditt första möte med porren?
Oh ja.
Berätta.
Det var väl, kan vara 95, 96, 97 kanske. Det var ju den här videon med Pamela Anderson och Tommy Lee.
Tror det var senare.
Var det senare?
Ja.
Du ser, jag var en late bloomer.
Shit.
Men det var den. Det tog väl 52 timmar ungefär att ladda ner den. minns jag. Men sen var det klart.
Konig. Mm. 1995 står jag på Tom Tits museum. Där har du varit?
Nej.
Du har inte det?
Nej, men jag har talat om det. Jag har undrat, var ligger det?
Tror Södertälje. Ja, okay. Jag tror att man bodde på landet så bussades man dit varje påsklov typ.
Som så där kollo eller?
Eller höstlov, ja, med skolan. Aha. Eller ja, inte med någon så här studiedag.
Okay.
Ja, skulle man gå där. Men den här gången så står jag där i ett... Jag står i ett rum där man kan... bygga en bro med så här klossar. Alltså du vet vad de tittar. Det är så här, man ska lära sig olika vetenskapliga saker genom att experimentera själv. Det är typ upplägget, om jag minns rätt.
Okay.
Så här är ett rum där man kan bygga, med mjuka klossar kan man bygga en bro. Det är något så här, man ska lära sig hållfast lära. Det är fascinerande, för man kan gå på den här bron trots att den bara är mjuka så här skumgummikuddar. Men min blick letar sig ändå mot rummet intill. Det är en litet rum. Det är en datasal. På en skylt så står det World Wide Web. Och jag vet redan då att det här kommer förändra mitt liv. Jag ställer mig i kö, det är en väldigt lång kö, för att få komma till en dator där. Jag har ju dator hemma, men jag har ju inte internet. Det har jag bara läst om i Aftonbladet. Det är det som ska revolutionera i världen. Koppla samman varje liten by med Manhattan, Moskva och Sarajevo. Och det gör...
Okej, Balkanboy.
Man blir vansinnig om jag inte nämner det.
Du måste lyfta Sarajevo som en av
Sarajevo
de
hade ju
metropolerna här. Jag
har knappt internet nu. Det där gör något med mig. Jag vet inte vad det är. det kanske är att jag kommer från landet. Det kanske är att när jag var 6 år gammal och stod i mina föräldrars säng i huset på i Selingsberg, den lilla byn vi bodde i, och jag såg ut över sjön Strömsholms kanal och såg ljuset där borta, staden som glittrade. Det var egentligen bara en annan by, men jag kände att den liksom slet och drog i mig. Jag hörde dit, jag måste dit, kände jag.
Sarajevo.
Till Sarajevo, du kan inte alls relatera till det här. Men jag ville till staden, till världen, till de där lamporna. Jag låg hemma och brukade lyssna på kortvågsradio. Man kunde höra sändningar från Moskva. Man kunde höra dem från... Om man kopplade antennen med någon sån här ståltråd till elementen, då kunde man liksom ratta in Radio Luxemburg. Då fick man bättre räckvidd. Det var otroligt.
Radio alltså... Sändes den från Luxemburg då?
Ja, det var en engelskspråkig popkanal som var stor på 90-talet.
Aha.
Eller typ 93 eller någonting. Men till sist så blir det min tur här i kön på Tom Tits. Jag går fram till datorn. Jag möts av ett sökfält. Det kanske är Altavista, men det kanske är något ännu tidigare. Någon gammal, gammal sökmotor. Jag darrar. Jag klickar med den här pilen, den här tröga gamla musen, du vet, som är som liksom kantig.
Ja.
Gör nästan, man får så sår när man använder den.
Och så var det en lång sladd som korvade sig ibland.
Alltid.
Ja. Och så var tvungen att rätta ut den så att musen skulle förstå vad man
och
gjorde.
Och så ludd som fastnade i den där kulan.
Just som det, som man var tvungen att ta ut ibland och rensa.
Ja, riktigt äckligt kunde det vara.
Ja, just det. Det var så små svart ludd. Och ens föräldrar sa alltid åt den att man var tvungen att rensa den så inte musen gick sönder.
Ja. Så det kostade hela 199 kronor. Jag fick upp jag klickade på pilen på sökfältet och ville skriva in någonting. Jag vet inte vad, det här är ett avgörande ögonblick i mitt liv. Det förstår jag måste göra rätt här. Jag får upp de tidigare sökningarna, det gubben innan mig har skrivit. På hans första resa mot världen, mot lyktorna. Hans första steg på internet. Han har skrivit pattar.
Rakt och tydligt.
Ja.
Han vet vad han är ute efter.
Han vet vad han är ute efter. Han kan ju väl inte engelska, det är väl det som är problemet. Hans barn är förmodligen i närheten. Men samma år flyttar vi till Hallstahammar från Selingsberg. Det är traumatiskt. Mamma har mutat mig med tv på rummet och Sega Mega Drive för att jag ska gå med på den här flytten. Jag är livrädd. Den där osäkerheten som har präglat mig hela livet uppstår. Den här flytten var fan jobbig. Jag känner mig utanför hela tiden. Alla i klassen är nyfikna på mig. Jag är den nya killen. Särskilt tjejerna. Elin, Pau och Lelle. De
var det tjej som heter Lelle?
Linnea.
Aha, okay.
Pau, Paulina. Också grek. Ja. Men jag märker att den här nyhetens behag snart går över. De tycker inte om mig efter 2 veckor.
Ja, men det brukar vara så. Ja. Jag känner igen det.
Då har jag ingenting. På en lektion minns jag att vi ska skriva skrivstil. Jag tecknar ner något som väl kan typ beskrivas som ett EKG på en väldigt hjärtsjuk patient. Bokstäverna är som så här kantiga vågor, oregelbundna, oläsliga. De letas utanför raderna. Det här är en man som ska dö, så att säga. Min lärare ser förskräckt på vad jag åstadkommit, det här brottet jag begått på pappret. Hon visar upp det för klassen och säger, det är hemskt. Den här killen kan inte ens skriva sitt eget namn. Det är där slavåker föddes. Alla skrattar. Det är då jag förstår. Alltså för första gången förstår jag det som är Sverige egentligen. Den här liksom viljan att döma. Att höra ihop genom att utesluta andra. Det här är en bruksort. Och det här är liksom bruksortens själ och själ. Så att säga. Alltså själ med SJ och med SK. För att ta de här Expressens vidriga jävla... Vad heter det?
Jag vet inte.
Ja, det finns en liksom manifest för vad Expressen är som Thomas Mattsson alltid pratar om. Man orkar inte med att höra om själ och själ. Men livet fortsätter på den här banan. Jag passar inte in. Jag har kompisar, men jag hör inte till någonting. Jag glider liksom omärkligt mellan de här gängen. Jag är en kameleont som får vara med, men som aldrig bjuds in. Och en dag kommer jag hem från skolan. Då stökar pappa med något i datorn. Han står på knä. Och när han upptäcker mig, det får någon märklig uppsyn. Jag har kommit på honom med något jag inte bör se.
Pattar!
Jag lade verkligen upp den där. Nej, det är inte det som sker. Han vinkar till sig mig. Han pekar på en kartong som han har där på golvet. Det står något med 56K på omslaget. Säg inte till mamma att jag köpt det här, säger han. Vi har det lite dåligt ställt nu, men vi ska få internet. Det här är ett modem. Jag ska koppla in där mamma är på bättre humör. Det får ligga en låda där. Det här är på våren, men snart kommer sommaren och jag har väldigt fri uppfostran. Jag får vara ute precis så länge jag vill på nätterna. Jag kommer hem 6 på morgonen varje natt. Liksom. En natt följer jag med 3 killar och det räcker med att den enda som behövs i den här berättelsen är André. Han är kingen i gänget, det är han man vill vara med. Han är liksom du vet, den här coola, snygga fotbollskillen som alla gillar. Men hans morsa är alkis och när hans pappa är borta på jobb så händer att hon sticker iväg från huset och då kan vi göra vad vi vill. Och den här natten som jag följer med honom, så den är en sån natt när mamma är borta. När klockan blir 12, då slår Andrea på TV-1000. Sedan knäpper han upp byxorna och håller fram den.
Oj, bara så där.
Masken.
Kallas den det?
Nej, den är inte stor. Vi är ju små liksom. Men det var tydligen någonting man gjorde i grupp på den här tiden.
Just det.
Och man får komma ihåg att porr fanns inte att tillgå.
Nej.
I Hallstad fanns det videogrottan. Där kunde man, det var liksom videoaffären. Det fanns ett rum med en svart duk för. Där kunde man gå in.
Oj.
Men inte om man var små som vi var. Liksom. Det var liksom, det var TV-1000 som gällde. Och med Andreas vänner, då hittade en alternativ krets. För där behöver man liksom inte kunna skrivstil eller ha rätt kläder för att passa in. Det enda man behöver ha är porr. Det är allt Andrea bryr sig om. Och framförallt så har han ett PlayStation och massa, massa piratkopierade spel som är så mycket bättre än mitt Sega Mega Drive och Elite 95. Problemet är bara att Andrea och hans kompisar inte alltid vill leka med mig. Det händer att jag cyklar förbi när de spelar fotboll. Och då säger de att de vill ha jämna lag och att det blir ojämnt om jag är med.
Klassiker.
Ja, då måste någon sitta som avbitare. Det är inte kul.
Nej.
Nej, det är taskigt mot den personen. Så får jag cykla hem. Men en dag får jag höra på omvägar att Andreas morsa varit på torken. Hon är nykter. Andrea kan alltså inte titta på porr längre. Jag får en idé då. Jag blir entreprenör. Jag förstår nämligen två saker. Andrea är porrlös. Och jag har som kanske enda personen i Hallstahammar internet och en färgskrivare. Det här är liksom tillgång och efterfrågan. Det här är en marknad jag har skapat här i Hallstahammar. Och vänskap i valutan här då. Jag tänker att jag kan gå in på Altavista och söka på pattar eller någonting och skriva ut en bild. Och om jag visar den för honom så kanske jag får vara med igen. Och det är sommar nu. Mamma är hemma från jobbet så jag måste vara snabb när jag sitter vid datorn. Nu är det, liksom, det är brådis när man väl får en tid med 56K-modemet. Så när hon är ute och röker så kopplar jag upp mig mot nätet. Modemet vet, sprakar, mitt hjärta bultar. Jag förstår ju att jag måste ha något bra här. Jag söker på Pamela Anderson och på Cindy Crawford. Det är väl de som är stora på 90-talet, de modellerna. Jag vet att jag måste ha en bild som är helnaken. André är väldigt noga med det. Det får inte bara vara brösten. Och jag vet också att det ska finnas en sån bild på Pamela Anderson. För jag har sett en kille i ett öltält i Hallstahammar som har den här Pamela Anderson-t-shirten där man ser könshåret. En konigt fotografi som någon bubba-figur har sålt till honom på Kiviks marknad eller någonting. Piratkopierad t-shirt. Till slut hittade jag en bild som ska innehålla det eftersökar. Och du kommer ihåg hur det var, hur långsamt bilden laddade. Det liksom, den hackar ju ner uppifrån och ner.
Ja.
Så jag vet ju inte. Det är ju spänd väntan på att få svaret. Får man se könet? Det är avgörande. Jag sitter liksom med andra halsen. Man får komma ihåg att mamma är ute och röker. Hon kan komma när som helst.
Då blir inga glada miner.
Nej, det måste jag snabbt stänga ner.
Ja.
Febrigt skriver jag ut den här bilden. I samma stund hör jag mamma stänga dörren. Jag rusar mot skrivaren och hinner just veckla ihop det här fotografiet i fickan innan hon står i dörren.
Det är fortfarande varmt.
Ja, just det. Det luktar väl färg. Liksom. Vi ser på varandra och hon frågar, sitter du och spelar GTA igen? Ska du inte gå ut och cykla istället? Jag har klarat mig. Det är otroligt. Jag har blivit Hallstas nya handelsresande i porr. När mamma satt sig för att arbeta igen smyger ut och gömmer bilden under lekstugan. Det är det som kommer att bli mitt lager. Den här proceduren upprepar jag nästan alltså varje dag den här sommaren. Jag åker till Andreas vänner med nya bilder. Jag får vara med. Till en dag i augusti när vi har något slags kalas hemma på vår gård. Min systers kompis...
Aj, 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 aj.
Du förstår.
Jag förstår.
Min systers kompis börjar plötsligt gråta. Det som följer är väl något av det mest skamfyllda jag varit med om i livet. Det är säkert tjejerna hittat porrbilden jag skrev ut kvällen innan. Och nu kommer mamma gående med den i handen. Hon har blicken fäst vid mig och hon säger med sin allra mest besvikna ton: Johannes. Efter det får jag begränsad access till nätet. Mamma har en rigid moral när det kommer till jämställdhet och exploatering av kvinnor. Den hösten får jag inte längre komma hem till Andreas och spela PlayStation. Han var ju bara med mig för porren. Jag träffar nya kompisar och de är jävligt woke får man säga. Ledaren heter Lisa, det är hon jag pratade om innan. Hon lyssnar på Kent och hon har kort hår. Det har man inte vanligtvis i Hallstahammar kan jag säga. Inte ens idag om man är kvinna. Och när hon ser killar med Pamela Anderson-tröjorna blir hon vansinnig och säger att det är sexistiskt. Hon frågar ofta om jag kollar på porr. Då spänner hon ögonen i mig och jag förstår att det är avgörande. Och jag säger nej, nej. Bra svar ändå. För om du gör det är du inte min vän. Jag gillar ju mina nya kompisar. Lisa är ju mer som mig än vad André är. Men varken hon eller de andra i gänget har ju ett PlayStation. Jag vill ju ha det där spelet. En kväll när jag sitter vid datorn som inte längre har uppkoppling till internet, bläddrade jag igenom en CD-skiva med piratkopierade spel som min pappa fått av en kollega på jobbet. Det är mest gamla, tråkiga spel som gjordes för Windows 3.1 och som inte kan spelas på min Windows 95-dator. Det var så jävla bisarrt på den tiden. I en folder hittade jag något som heter Strip Poker Professional. Jag har aldrig hört talas om strippoker, men ordet måste väl betyda samma sak på engelska, tänker jag. Jag installerar spelet och jag får se en kvinna i underkläder dyka upp på skärmen. Hela mitt bröst vibrerar. Jag förstår att jag sitter på guld. Jag börjar spela, jag är usel, jag är för liten för Texas Hold'em liksom. Jag får sällan ens av tjejen BH'n. Men nu börjar en ny fas i mitt liv. Så fort jag kommer hem från skolan stänger in mitt rum och startar spelet. Och sen övar jag i timmar. Jag lägger upp taktiker, jag räknar på sannolikhetslära. Jag prövar mig på att bluffa. Jag ska bli pokermästare. För jag vet att om jag bara får av den här tjejen i trosorna, då kan jag ju klicka på den här magiska knappen på tangentbordet där det står print screen. Om man gör det, det är så analogt, man går in i MS Paint, bildprogrammet som följer med datorn, och sen trycker man Ctrl-V och vips så kan jag skriva ut den här bilden och dela den med André. Jag kan få tillbaka min vän och hans PlayStation. Halstas porrkung är redo för comeback. Jag är Carl Serung. Jag gör ju för sig inte porr. Jag spelar varje kväll, jag blir bättre och bättre. Jag slutar nästan umgås med Lisa och de andra. Det här är ett beroende. Jag borde liksom, det borde funnits stödlinjen. Vad hade de inte stödlinjen? En lördag, strax innan jul, så kommer genombrottet. Jag ska på skoldisco med Lisa den här kvällen. Du var mycket på skoldisco också, eller?
Ja.
Hade man det även i Stockholm?
Ja, det hade man. Jag kommer ihåg hur länge min mamma förberedde mig inför det första. Jag var otroligt nervös.
Och sen, hur förberedde hon dig?
Genom att säga att det kommer gå bra, det kommer gå bra. Och sen var jag väldigt noga med vad jag ska ha på mig. Jag hade just att Karate Kid.
Ja.
Och då har ju den här Danny LaRusso, eller vad heter det, någon sorts pannband.
Ja, det hade man, just
ja,
det.
Så jag hade en bandana över huvudet och en vit t-shirt och ett par ljusa jeans.
Nice.
Tight som fan var jag.
Ja.
Gick i tvåan. 8 år gammal. Dansade med Clara Emanuelsson.
Ja.
Ja. Mm. Kul.
Vem är det? Det är bara en tjej.
Ja, det är en tjej som gick i min klass.
Mm. Ja, jag hade ju då Elin som var stjärnan i Halsta efter att hon var med i Vänner och fiender som spelades in i Hallstahammar.
Oj.
Hon spelade ett cancersjukt barn.
Aha.
Och hon blev ihop med mig under de här första veckorna när jag var den nya heta killen. Och sen en lunch så ville hon äta lunch med mig. Jag förstod vart det barkade. Så jag ignorerade henne resten av året. Och sen flyttade hon därifrån. Så tekniskt sett är vi ju då ihop. För att jag, det är otroligt. Ett år pratade jag inte med min klasskompis och tjej. Fan vad mycket ångest jag hade på den tiden. Jag skjuter hela tiden på att göra mig i ordning. Att ta på mig de här kläderna, att duscha och kleta ner håret med dagsvax som jag missbrukar. Har man spikes då? Det här är innan spikes. Men jag har dagsvax ändå. Kommer du ihåg lukten?
Jag kommer ihåg lukten.
Man ville nästan äta det.
Ja, det ville man. Och så kunde man. Det gick inte att få bort det ur håret.
Nej.
Det satt där.
Ja,
satt
i veckor.
Det där? Ja, men det luktade fantastiskt.
Ja. Den senaste veckan i pokervärlden har jag kommit fram till trosorna varje kväll. Jag är så nära att nå hela vägen.
Jag måste bara säga, jag fick förresten inte använda dagsvax för jag var kanske 14 och kunde köpa det själv. För min pappa tyckte att det var för dyrt.
Faktiskt fanns av min mamma med. Det kostade väl 39 kronor?
Ja, men vet du vad min pappa sa att man skulle ha istället?
Nej.
Så här, Nivea hudkräm. Det funkade lika bra, hävdade han.
Det är en sån här pomada-grej liksom. Det ska bara få lite glans, vill
ja,
han ha.
Ja, men min mamma förbarmade sig över mig och köpte någon sorts billigt mousse.
Ja, mousse var det mycket. Ja. Jag spredde ofta håret med färg också. Ja, men timmarna flyger iväg här. Jag spelar parti efter parti. Jag glömmer klockan. Jag ser inte att den redan har slagit 6. När jag är framme vid trosorna så får jag 2S. Jag går all in direkt. Turn heter det, va? Och river eller något sådär.
Ja.
De kommer och inser att jag har ett fyrtal. Trosorna åker av. Jag sitter där med öppen mun. Och det är inte för att jag får se en naken tjej. Det är ju för André. Det är för PlayStation. Jag börjar gråta. Jag skakar där. Porrkungen är tillbaka. Jag ska få spela det här PlayStationet igen. När jag trycker print screen så hör jag telefonen ringa. Men jag ignorerar den. Och det är väl någon där nere på nerevåningen som svarar. Vi har sådana här trådlösa telefoner. Också först i halsen med det. Det enda jag varit först med hela livet. Jag kopierar ut den här nakna tjejen och klistrar in den i MS Paint. Och sen går jag tillbaka till pokerspelet för att stänga av det. Jag vill ju säkra att jag inte glömmer det. Men då låser sig skärmen. Det är då jag hör dem. Stegen i trappan. hjärtat skenar i bröstet här. Jag tycker på kontroll allt elit.
Klassiskt kommando.
Ja, ett av de mest använda. Men ingenting händer. För det funkade ju typ aldrig ändå. Trycka på de jävla knapparna. Jag har panik. Mamma ropar mitt namn från trappan. Det är telefon, säger hon. Till dig. Sen, för hon knackar inte. Hon liksom, jag vet inte.
Hon stormar in.
Ja, hon bara öppnar dörren. Hennes blick fastnar inte på mig. Den fastnar på skärmen. Och sen säger hon: vill du berätta för Lisa vad du tittar på just nu? Och innan hon räcker över luren så säger mamma, hon svarar på sin egen fråga: Johannes kollar på porr.
Nej.
Alltså det här är ett av mitt livs värsta stunder. Alltså. Jag känner mig så förnedrad. Men skakig hand tar jag den här telefonen. Min karriär som porrkung är över, det vet jag. Jag kommer inte få spela på Andreas jävla PlayStation igen. Jag är också förbannad på min pappa som valde Sega Mega Drive istället för PlayStation. Och i telefonen så hör jag Lisa säga: jag tänkte gå på disco med en jävla porrgubbe. Du är fan inte längre min vän. Klick.
Minns du när du fick barn hur alla frågade om livet hade förändrats och om du hade förändrats?
Ja, det var outhärdligt att svara på samma fråga om och om igen.
Men jag tror faktiskt att någonting skedde med mig. En acceptans inför saker som jag tidigare aldrig hade kunnat förlika mig med eller acceptera. Och jag tänkte på det häromdagen när jag var på gymmet.
Det är ett kändisgym. Du brukar säga att du kör mycket med Loken. Det är så det kallar. Det är inte Loket Olsson då, utan vem är det?
Jag skulle inte säga att det är ett kändisgym. Det finns ett par kändisar. Christian Lok är där ibland. Ja. Kör med PT. Han är supertrevlig. Hans PT är inte så trevlig. Hälsar aldrig, trots att jag ser henne varje dag.
Nej.
Keio, programledare. Ja. Brukar vara där. I ett par stora hörlurar. Hälsa glatt på henne också.
Du har inte stora lurar, va? Nej.
Nej, jag har inga lurar alls.
Nej.
Ibland har jag sett Sean Banan stå och dra in och snöre. Så det är inget riktigt kändisgym liksom. Det är ett vanligt gym.
Mm. Och du pratar mycket. Du graviterar mot Christian Lok ofta. Tränar Christian Lok bröst och kanske din leg day ändå blir... Eller?
Nej, han är ju alltid flankerad av sin PT. Eller nästan alltid,
som
i alla fall.
En vakt ungefär.
Ja, ungefär, ja. Nej, jag har bara pratat med Christian Lok 2-3 gånger. Men framförallt är det en kille som alltid är där. Han är väldigt vältränad. Han har liksom axellångt blont hår. Han ser ut lite som He-Man. Minns du honom? Eller var han bara stor i Chile?
Det känns som att han var väldigt mycket större i Chile än i resten av världen.
Ja, men He-Man var liksom hade superhjältekropp. Han såg ut som en viking fast utan skägg.
Mm.
Och den här killen är liksom He-Man, alltså väldigt, väldigt vältränad och solbränd.
Som arketypen av en porrstjärna egentligen.
Ja, men lite
eller en
så.
Fabio.
Ja, lite så.
Nej, mer manlig Fabio. Mm.
Ja. Han lägger extremt mycket tid på sitt gymmande. Men framförallt...
Är det en smile?
Nej, det ska jag inte säga. Alltså han är mycket grövre än Smile.
Ja, okej. Ja.
Som att Smile household. Han lägger väldigt mycket tid på gymmet.
Smiles kropp är ju household.
För helvete!
Men det är ju roligt. Fan, du är stingslig idag. Vad fan är det som har hänt?
Jag är ett jävla täppt i näsan. Jag har bara ett fönster här innan min näsa helt klappar ihop.
Har du testat nässpray?
Nej, men jag blir så lätt beroende av det.
Ja.
Sen tar det liksom 2 veckor innan jag är ute ur skiten.
Fan, det är det som händer med det.
Och när han väl är på gymmet, då lägger han kanske mest tid på att stå framför spegeln. Det finns ett rum som ligger liksom lite avskilt, men det är ändå glasväggar. Och där inne brukar han stå och posera.
Men vänta, så att han kanske egentligen tränar på ett annat gym och så poserar han här?
Så skulle det kunna vara. Men då tar han ofta av sig tröjan och står och spänner sig. Betraktar sig själv från liksom olika vinklar. Och det är ju vad det är. Det är ju töntigt som fan.
Man blir vansinnig när man ser sånt, eller?
Ja. På sistone har han tagit det ett snäpp längre. Nu går han inte längre in i det här liksom avskilda inom citationstecken rummet för att spegla sig längre. Nu gör han det mitt i gymmet. Han har börjat skita i. Han tar av sig linnet som liksom är stort som en stringtrosa. Och sen kör han pull-ups hängande framför en spegel.
Och han tittar hela tiden på sig själv.
Ja. När jag först såg det tänkte jag, vilken kolossal jävla tönt. Och jag mindes det som Linnea en gång sa till mig.
Att jag säger det ens. Och sa, att ligga med en gymkille är tråkigt eftersom de bara knullade sig själva. Hur hon nu vet det. Men det är en annan historia.
Smart sagt.
Ja, väldigt vast måste jag säga. Hon är vass, min Linnea. Men när jag stod där och betraktade honom medan han liksom hängde och gjorde sina jävla pull-ups, då kände jag nästan kärlek till honom. Jag tänkte, det verkar ju vara det här han har. Han älskar den här skiten. Han avgudar de där jävla bröstmusklerna. Han kan säkert vicka på dem och tycker att de glänser fint när de är svettiga här inne i gymmet. Det är det här han lever för. Det är väl jättebra att han har en hobby. En eld som brinner där inne i bröstet. Det är visserligen lite äckligt för oss andra, men vad fan. Kan du inte bara ge honom det och låta honom ta av sig tröjan utan att ha en åsikt kring det?
Storsint av dig.
Jag log när jag tänkte det här. Jag var mild. Jag kände mig som Jesus. Och jag betraktade honom där han hängde som en primat i den här stången. Det var liksom 110 kilo muskler och 11,3 gram hjärna. Och jag kände att jag fan älskade mänskligheten och honom. Och jag tänkte, eller jag förstod att det här berodde på Benjamin. Min son då. Nu lät det som jag grät. Det är bara att jag tappade i näsan. Och sen klättrade den här killen ner. Visade tänderna för spegeln en sista gång. Och lunkade mot omklädningsrummet. Och jag blev klar kort därefter. Kanske tjabbade jag lite med Christian Lok. Eller Loken som du kallar honom. Innan jag också gick till omklädningsrummet.
Stod lite för länge. Hans PT är vansinnig.
Förmodligen.
Christian betalar bara för pass.
Det är därför Peten aldrig hälsar på mig. När jag kommer instruera Christian om han egentligen ska göra. Kommer lite från sidan. Välvilliga tips.
Vad säger du till Christian?
Det här om veckan vi snackar lite olika grejer. Vi snackar om Zlatan här om veckan. Var i Miami.
Var i Miami?
Alltså Christian Lok var där.
Aha,
Och då hade jag sett en bild på honom och Zlatan från Miami tror jag det var. Tyvärr följer inte Christian Lok mig på Instagram, men jag följer honom i alla fall.
Så han pratar inte om saker som utspelar sig på din Insta eller ditt liv?
Tyvärr inte.
Nej.
Men då pratar vi
om en jämställd relation.
Ja, den är nog ganska skev. Men jag gillar, alltså jag kände verkligen, jag tror att han snart kommer be mig ta en öl med honom. Jag tror det.
Det känns som att han ser det här som att det är någon form av intervjupodd.
Nej, men vet du varför jag tror att han kommer göra det?
Nej.
För idag så hade jag en så kallad plåtning när jag satt inne på Brasserie Balzac och blev plåtad av en fotograf utifrån fönstret. Det här var alltså ingen paparazzi-fotograf som plåtade mig, utan det var en planerad plåtning. Det skulle vara lite arty. Alltså, jag skulle fotas genom fönstret. Och då såg jag Christian Lok gå förbi där ute.
Och då var du snabb med att ropa och vinka. Loken! Loken! Hallå! Lok!
Banka på rutan. Såg ingen
på din Insta. Nej. Lok! Nej.
Nej.
Nej. Vad gjorde du?
Det var Loken som vände. Han sken upp. I farten sken han upp. Men liksom, han hade så bra skjuts i steget så han var tvungen att stanna och vända och gå tillbaka och vinka. Och han log med hela ansiktet.
Hur gjorde det?
Det var alltså otroligt att se. Och jag kände så här, jag är alltså 5-6 hyfsade gymprat ifrån att bli bjuden på en öl av Christian Lok. Jag är säker på det. Jag kan bli en följetong i podden.
Ja, verkligen.
Jag vet inte vad jag var, men jag, redan innan jag kliver in i omklädningsrummet så känner jag den. Det är lukten av tonfisk. Den här förbannade jävla forntidsmänniskan har alltså öppnat en burk tonfisk. Och det är inte ens en konservburk med liksom så här metallögla så att man river upp den. Nej, det här är en sån man måste öppna med konservöppnare.
Han har alltså med sig en konservöppnare. Han är gärna nog att hantera en konservöppnare. Det är inte, du kan ju knappt det.
Nej, jo, jag är faktiskt väldigt bra på det. Linnea är usel däremot. Jag fick faktiskt lära henne för typ 2 månader sedan hur man gjorde. Men den här killen då...
Jag tycker faktiskt det är jävligt svårt. Jag använder en manuell som man måste bara med kraft göra. Jag slår en kniv i den.
Men han har alltså, precis som du säger, tagit med sin konservöppnare. Mm. Den ligger för övrigt på bänken bredvid
honom. En sån man rullar sådär, alltså med en visp.
Ja. Och nu sitter han så där bar överkropp, framåt böjd och käkar tonfisk på burk med en plastgaffel.
Har han något på kroppen? Ja, kalsonger eller?
Ja, det hade varit roligt om jag sa att han satt där utan en tråd på kroppen. Men ja, han har kalsonger på sig. Mm. Kanske en gymshortsen. Mm. Jag fokuserade mest på tonfiskburken. Men då kände jag i alla fall att jag har fan inte förändrat så mycket. Jag blev mitt vanliga mörka jag. Och sen dess hatar jag honom intensivt varje gång jag ser honom.
blir inte att gymkaren vansinnig när han hör, han kommer nita det på gymmet.
Jag tror inte han lyssnar på podden. Det känns mest som han har ju hörlurar alltid, men det är liksom det är techno
han lyssnar på. Han är en poddkille. Ja, precis. Han kan, texten gör dem förvirrad. Det måste vara musik utan text.
Annars
det är jag svårt, söker på.
Han blir så rent motoriskt att lyfta de här vikterna. Man ska lyssna på vad de säger i podden.
Jag ska räkna till 4 reps också. Det är otroligt komplicerat. Han sitter också väldigt stressad över den här konservöppnaren.
Känner du dig som en poddare nu?
Nej, det är ju ingen som lyssnar på den här podden.
Christian Lok kanske lyssnar. Alltså jag ser det ändå i hans ögon.
Du gör det. Ja. Den här glöden.
Ja, när han ser mig på ett helt annat, liksom, ser på mig med en helt annan intensitet nu.
Det är inte en rädsla bara för den här killen som skriker Lok eller efter honom var den går. Han har ingenstans att ta vägen. Det är på hans gym när han har käkat lunch. Så ropar du bara, Loken! Jag tror inte bara att du är något fan.
Kanske.
Har han någon gång sagt ditt namn?
Nej, det kan ju också vara så att han absolut inte vet ens vad jag heter. Han är bara 3-åriga kille som gymmar med honom.
Sen har han en egen podd och pratar om dig som den andra gymkillen. Det är ditt brott att du liksom hela tiden står och hovrar runt honom. Du tittar inte på dig själv, du tittar bara på Loken. Men det är precis samma beteende. Fy fan, vad mörkt. Alltså, men det jag ändå har märkt, det enda sättet podden har nått ut på, det är ju den här artikeln som skrevs i Expressen, där jag blev ansiktet utåt för nya swingers-världen.
Ja, du breakade där kan man
jag
säga.
Jag breakade där, och nu får jag ju hela tiden förslag i min inbox. Jag kan läsa ett med det här. Vi behöver en eller ett par fluffers till ett event på tisdag klockan 18-20. Typ i Stockholm. Intresserad? Frågetecken.
Ja.
Sen fick jag ju... det är ju hur mycket som helst. Här är det någon som bara rapporterar till mig. Alltså som att jag vet inte.
Som att du är inne i svängen nu?
Ja, som att det här behöver Johannes veta. Då har det varit ett rekordförsök, för det finns ju en vandringspokal för Stockholms största gangbang. Och rekordförsöket hölls då, det var kanske en vecka sedan, och det slutade inte bra. Det slutade med att tjejen skällde ut och bad vakter kasta ut de här 60 killarna. Hon skrek åt dem att de var slöa, slappa och likgiltiga.
Det är hårt.
Ja, det är väldigt hårt. Det var sån här podden.
Ja.
Slö, slapp, likgiltig.
Men du... Jag har något som kommer göra dig lite glad. Vi har ju Christian Lok som lyssnar på den här podden.
Kanske.
Vi har Alex då, vår producent, som får betalt för att lyssna på den.
Åtminstone så sätter han en in- och en utpunkt och sen publicerar den.
Men jag kan säga att vi har börjat breaka i kändis-Sverige.
Berätta.
Jo, så här var det. För typ 3 timmar sedan så satt jag och åt lunch på Rish, ensam.
Mm. Du äter mycket ensam lunch.
Ja, det är ingen annan som är ledig när jag är ledig. Och vid bordet bredvid mig så satt en av Sveriges absolut kändaste kvinnor.
Jaha.
Och hon kom fram till mig. Och så berättade hon berömde podden väldigt mycket. Men sen berömde hon...
Så vi har 4 lyssnare?
Nej, nu räknar du jättedåligt, vi har 3.
Ja.
Hon berättade att... Dels att hon tyckte väldigt mycket om podden generellt. Men också att du, med din... berättade som när swingersfesten hade inspirerat henne.
Hon här viker man ut sitt liv om morsan och grejer.
Ja, morsan skiter hon i.
Det är bara den här jävla knullstorien som alla bryr sig om.
Ja.
Fint ändå.
Men hon sa att hon är nybliven singel. Och att hon nu ska... Hon har nu signat upp sig. Skickat ansökan till det här swingersällskapet då. Och ska du gå med? Nej, jag skojar inte.
Fan, vad speciellt. Kommer vi kunna ha en... Kan vi ta en sån här bipad intervju med henne? Eller vet du, förvrängd intervju med henne?
Jo, kanske.
Otroligt.
Ja.
Det här är, det börjar bli en folkrörelse.
Ja.
Om inte en porrrörelse i alla fall.
Vi är där i alla fall.
Det är nu det händer.
Det är nu det lyfter.
Sveriges 192:a största podd. Loken är med.
Det är en.
Nej, jag är inte med.
Hallå, är det någon som lyssnar eller?
Loken! Loken! Hallå!
Jag dricker glögg med balkondörren öppen i natt. Jag är så trött på alla mejl och koder. Jag vill ha dig här på riktigt i natt och suga liv är din hals pulsåder. Varför en doft av sommarens sista dagar, när vinden blåser in ifrån England. Som du sa, det kan vara svårt att bli riktigt nöjd. Det är så lätt att fantisera. Och mina tankar och minnen står mig upp i halsen. Men mycket vill ha mer. Och jag är kvar av sommaren om du behagar. Om du behagar komma hem från England. Jag har knappast lärt mig något sen sist. Nej, inte jag, men dina ord ligger och gnager här dag efter dag.
Den här podcasten är producerad av Perfect Day Media.